Okej, homofaber. Jag tänkte börja med att reda ut eventuella missförstånd. Det är alltså inte en serie om homofober, utan homofaber. Så ni vet. Jag sökte på det där. Hur ska man kunna liksom på ett sätt fånga vad människan är? Människan är en helt fantastisk grej egentligen. Jag brukar återkomma någon per år liksom, någon predikar om vad människan är och vad är en människa. För att det är något som är väldigt, väldigt fascinerande för mig. Du kan ju betrakta människan på många olika, från olika perspektiv. Och idag ska vi lägga en grund för egentligen, skulle jag vilja hävda, hela våren. Som har att göra med att ge oss en teologi, det är ju läran om Gud, eller vad Gud har att säga då. En vishet ifrån Gud om det som ligger under den här visionen, att vi tror att alla alltid överallt är kallade av Gud att vara hans ambassadör och sådär. Och det innebär på, som vi ska försöka hålla på med, på arbetsplatsen, där du har ditt livsrum och sådär. Och att vi är präster och kungar och Gud vill använda oss var helst vi är. Och basen för allt det här handlar egentligen som kristen om en förståelse av skapelsen helt enkelt. Så det, jag ska prata om skapelseberättelsen idag. Eller lyssna på skapelseberättelsen. Vad den har att lära oss då om allt möjligt. Och får vi inte det här rätt så kan det hamna fel faktiskt, om vi inte riktigt har förstått Gud som skapare. För att då kan det snika in lite skeva förståelser. Det kan till exempel finnas versioner av den kristna tron som är mer eller mindre fientligt inställda till delar av skapelsen, som kan vara vetenskap, kanske konst, kroppen, såna här saker. Man tror att allt i den kristna tron handlar om himlen eller något annat hela tiden, och att allting som är här är mer eller mindre dåligt, va? Så att får man inte det rätt så kan det faktiskt bli fel på många områden. Får man det rätt däremot, förstår man det här är bara ett exempel på faktiskt att den här teologin har betydelse för till exempel vilken syn man har på människan. Den utmanar också någonting som också ganska ofta kryper in i den kristna kyrkan, det är att vi delar upp livet i världsligt och heligt, va? Eller kristet, att vissa saker är mer kristna eller andliga än andra, till exempel söndag är bättre än måndag och såna här grejer, eller hur man nu ska uttrycka det då. Det finns vissa dagar som är kristna, andra är mindre kristna och sånt här. Det kan också fostra en livsbejakande, en världstillvänd andlighet om man tror på att Gud har skapat jorden. Han gillar den och han är inriktad på att upprätta den. Och det smittar av sig på oss. Då börjar vi också gilla världen och bejaka det här. Och vända till världen snarare än ifrån världen. Och till exempel sådana som kultur och vetenskap och vara med och bygga i samhället, sådana här saker. Att en kristna kyrkan är kallad att vara en aktiv kraft i det. Okej, det låter jättesjälvklart som att slå in öppna dörrar. Men historiskt sett så har vi brottats lite grann med det där. Vi vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till det. Och för den delen ekologisk hållbarhet, alltså omsorg om vår planet som vi bor på, miljön. För jag menar, om Gud ändå har tänkt att bara smärsa hela jorden och ta alla andra till himlen och sitta och spela harpor på ett moln så här, då är det inte så herrans viktigt vad som händer med det här jordklotet. Ärligt talat, det är bara liksom en liten period här. Så. Men om det däremot är så att Guds tanke är att han har skapat världen för att han älskar den och han är vänd till den och vill upprätta världen, och att det egentligen där det handlar om, då är det faktiskt så som vi kommer förhoppningsvis förstå mer och mer, då får vi förstå att det vi gör i den här världen rent handgripligen, det kan bestå för evigt. Vissa saker som vi gör här mot en annan människa till exempel, det kommer vi bära med i evighet, va? Det som vi gör mot hans skapelse, det sätt på vilket vi behandlar skapelsen och varandra och sådär, består för evigt. Så är det. Jag ska peka på tre olika saker. Har ni läst första Mosebok 1, 2, 3? Det är det här som börjar med i begynnelsen skapade Gud. Och sen första, andra och tredje och sjunde, ända till sjunde dagen när han softa. Gud vilade där, Gud. Och sen andra kapitlet är helt fantastiskt, måste jag säga. Ibland så, de är lite olika och sådär. Och så många bibelforskare snackar om det som två olika slags skapelseberättelser. Första handlar om breda penseldrag. Första till sjunde dagen, vad som hände och människan skapades och så vidare. Andra så fokuserar de in igen, bara de liksom om hur det gick till när Gud skapade människan och sådär. Och det är en annan språk och en andra motiv som ligger mig varmt i hjärtat. Så. Men det är det i alla fall. Och hur ska vi läsa det här? Man måste nästan säga det här från den början. Vad är det här för typ av litteratur egentligen? I begynnelsen skapade Gud. Kommer ni till den här texten för att få vetenskapliga förklaring av hur det gick till? Jag vet inte hur ni tänker på det här. Och man kan säga så här, genremässigt så är ju det här myt. Det låter ju som, det kan man väl inte tro på myter. Men det handlar om meningsbärande berättelser. Varför är det som det är? Och de svarar på sådana här lite djupare frågor. Var kommer allting från? Varför finns ondskan? Varför finns, du vet, det som är tilltal som talar till det. Och det är klätt i en dräkt, väldigt, väldigt poetisk dräkt. Det är som en låt vi snackar om. Alltså, ett kväde. Det blir afton och det blir morgon den första dagen. Och sen kör det, så blir det afton och morgon den andra dagen. Jag vet inte om ni läst vetenskap, men riktigt så snyggt är inte de här vetenskapliga böckerna nu. Utan det här är en text. Min lärare i Gamla testamentet säger att han kallar det någon slags liturgisk poesi, så beskriver han det. Liturgisk är ju sånt som man använder för att tillbe Gud, va? I gudstjänster och sådär. För att lovsjunga Gud skaparen och sådär. Men whatever. Det finns aspekter av det här som är ganska häftiga. Så här börjar den. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde tom. Djupet täcktes av mörker, och en Guds vind eller Guds ande svepte fram över vattnet. Gud sa, ljus bli till, och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Och Gud kallar ljuset dag, och mörkret kallar han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen. Jag vet inte, vi har läst den så många gånger, men det finns något språkligt i det här som är ganska intressant, har jag lärt mig nu på gamla dagar. Det är det där att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Hebreiskt, på hebreiskan som det här är skrivet på, då, så kan det lika gärna kanske stå ungefär så här. När Gud i begynnelsen skapade, så gick det till så här. Ungefär så. Och då blir ungefär bilden ännu lite mer suggestiv på något sätt, att han sätter upp scenen så här. Okej, vill ni veta hur det gick till? Jo, så här var det. Tohu va boho, sa han på hebreiska. Det var helt öde och helt tomt. Ingen ordning, det var kaos. In kommer Gud och formar och skapar ur kaos, så formar han allting. Så att det är nästan som att han har ett råmaterial, om ni förstår, att arbeta med. Och vi ibland vana vid att tänka vid att det fanns absolut ingenting och Gud sa och sen blev det. Eller hur? I alla fall har jag tänkt mycket. Det här har gjort att en del säger att det här är inte så mycket egentligen, ska man säga, om man ska vara ärlig, säger forskarna och många av dem i alla fall, att det är inte så mycket frågan om var allting kommer ifrån på det sättet, att det här, nu flyttar vi tillbaka till år noll, Big Bang eller någonting egentligen, utan att det handlar mer om så här, man ska mer förstå det som att hur hänger allting ihop? Vad är svaret på det här egentligen? Hur går det till? Vem är det som har format allting? Var kommer allting ifrån? Så Gud beskrivs här då. Visst, han talar. Hur skapar Gud världen? Jo, han säger olika saker. Och det blir. Men inte bara det, faktiskt. Så se om jag har alla de här. Har ni sett den här delen? Den här gillar jag. Hur Gud beskrivs. Dels så talar han, men sen så också så skiljer han på grejer. Han skiljer ljuset från mörket. Alltså att han går in, om du tänker som en bild, att han sitter som en konstnär eller någonting, en hantverkare eller vad det var. Och så har han en stor massa. Så tänker han, alltså jag tror att jag ska dela lite på de här grejerna. Så blev det ljus och så blev det mörker. Han spänner upp och sätter upp ett skydd och spänner upp som en stor fond så här, så att mellan himmel och jord. Så han håller på och mäckar lite grann med materien så här. Och sen jag älskar bilden som jag gillar väldigt mycket. Det är det här med stjärnorna sen, att då har han då mäckat upp den här stora fonden som är himlen då. Och så bara, hur ska jag göra? Så har han lite så här stjärnor och grejer i händerna. Så här. Och då fäster han upp dem så bara, där sätter jag den. Och där sätter jag den. Så vi får som en bild av en Gud som liksom sitter och skapar bara. Ungefär som en konstnär. Jag vet inte om ni tänker på det, men det härliga de här begreppen är väldigt orden som används. Det är inte bara att han talar, utan han stoppar i sina händer i det och håller på och mäcka med det. Så är det ju där, men ännu mer, nästan. Jag ska hoppa direkt dit, jag ska säga så här. Och det här är i slutet då, av veckan. Så säger han att vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. Och de ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur, alla kräldjur som finns på jorden. Och Gud skapar människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma, föröka er, uppfyll jorden, lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar, över alla djur som myllrar på jorden. Så beskrivs lite grann som kronan på verket, där han suttit och mäckat med, spänt upp lite himlar och grejer och hängt upp stjärnor som lyser lite snyggt och sådär. Så tänker han, nu kommer han till klimax. Det är att han ska göra en minigud som han ska placera in. Och han har byggt upp allting jättevackert. Och jag hinner inte gå in så mycket på det som jag egentligen skulle vilja. Men att det finns så mycket i beskrivningen av den här paradiset som länkar med templet. Jag vet inte om ni vet det, men från judisk perspektiv. Men det finns liksom öppningen vetter mot öster, precis som i templet, och den vaktas av två keruber som är änglar. Sådär. Han använder att de är kallade att bruka och vårda. De där orden används i den här ordparet, använder man nästan bara om prästerna när hur de ska bruka och vårda Guds ord och hur de brukar och vårdar i templet. Det står att Gud vandrar inne i trädgården fram och tillbaka, precis som han vandrar i templet. Så det är som att vi ser ett helt tempel som byggs upp för Gud själv. Och klimaxen när han tar sin egen bild, sin avbild, och ställer mitt i templet. Så här, det här är till min avbild. Så att, och sen så vilar han, precis som han gör i templet också. Där Gud tar sin boning, typ sätter upp fötterna. Här vill jag bo. Jag vilar, jag softar ner här. Nu är det klart, liksom. Fantastiskt sätt att se på det. Men vad betyder det med Guds avbild? Det är klippt omöjligt nästan att veta. För att det finns ingen definition av vad det innebär. Men det finns mycket i texten som visar att han vill att människan ska vara ungefär som han är. Eller väldigt lik honom. När Psaltaren 8 beskriver samma människans plats i tillvaron, så säger han att att det är egentligen helt otroligt att vad en människa är om du tittar på hur stor himlen och allting. Och ändå har du gjort honom typ nästan till en gud, va? Du har gjort honom som dig själv, va? Och en judisk sån här mishna, sån här bibelutläggning beskriver, säger ungefär så här, att vad det är framförallt det här med Guds avbild, vad det betyder, det är att precis som Gud sa, talade och namngav saker och ting, och så blev de till. Den förmågan ger Gud till människan sen. Vi ska kolla på det. Det är ju asmäktigt. Att han placerar, precis som han själv gjorde, så placerar han massa djur runt människan där i trädgården. Sen säger han något, så väntar han så här. Ni får säga vad de ska heta. Säg åt dem vad de heter. Och då kommer de heta det. Ni får typ leka Gud, va? Det har jag tänkt på jättemånga gånger. Om man hade några djur som man inte visste vad de hette. Vad roligt det skulle vara att hitta på namn på djur. Eller om du jobbar på Ikea och hitta på vilka namn alla såna här skåp och sånt ska ha. Framförallt, du behöver ju inte hitta på några vanliga namn. Du kan ju bara svälar. Svälar vill jag att den ska heta. Och så bara heter den där. What? Jag skapar en svälar liksom. För så kan jag känna. Jag är precis som ni gillar att hitta på grejer, så jag hittar på musik. Och då kan jag tänka, det finns ingen sån här musik än så länge. Och då tänker jag, jag hittar på en ny musik som, och jag vet inte riktigt, den kanske bara det tar vi. Och så här, och nu finns den. Nu har jag gjort ett stycke musik här. Det känns ju som man är som en gud. Nästan. Och jag tror att det är det som är grejen med det här. Att människan är så fantastiskt gjord. Att vi kan hitta på grejer. Och varför kan vi det? Jo, för vi är ungefär som Gud. Vi är ungefär som Gud. Vi är gjorda för det. Och han ger det till oss, en sån förmåga. Vi är så här vise gudar. Ungefär. Och det, så tänker man om den här, vet du att den här är ju en gammal text. Sjukt gammal, ingen människa vet hur gammal Moseboken är. Så jag läste några andra såna gamla skapelseberättelser. Makabra historier kan jag säga att det var. Noma Elish, en babylonsk berättelse. Där är det ju krig mellan olika gudar och grejer. Jorden skapades genom ett krig när de liksom, en av gudtjejerna, Tiamat tror hon hette, den här havsguden, va, vann över de andra och spettade och fläkte upp magen på honom, bara hällde ut det, och där blev jorden liksom. Och de gudarna tyckte det var så sjukt jobbigt att jobba och sådär, så tänkte, det får människorna göra, så vi hänger liksom loose där uppe. Och om du jämför skapelseberättelsen här, den roll du ger åt människan jämfört med de här andra, så är den helt fantastisk. Han placerar sig som en gud. Och de här i Near East, vad heter det? Mellersta Östern heter det inte, men vad heter det? Ja. Ancient Near East. Ja, men ja, alla de där olika, Egypten, sumererna och alla, hela den regionen där. Så de här avbilden, för att vad är en Guds avbild egentligen? De tänker så att så skedde Gud, alltså kungarna, de trodde ju de var gudar. De såg ju sig själva som gudar, va? Och för att visa sin auktoritet över länder som de hade vunnit, va? Så gjorde de avbilder av sig själv. Och placerade, som satte ner flaggan där, så att här är min plats, va? Här regerar jag genom. Och den här avbilden skulle då representera kungen i det området. Och många ser egentligen den här beskrivningen av människan, att det är som Guds sätt att liksom claima jorden som sin egen, sitt eget territorium, va? Otroligt hög syn på människan. Om du jämför med till exempel strikta bara vetenskapliga beskrivningar av människan som en farkost kanske för generna, stark, lycklig mutation, eller du vet, en stark, vi som sitter här, vi har vunnit över våra liksom, i kampen om överlevnad och så vidare och så här. Men det är egentligen inget syfte eller så med oss, utan att vi är, jag vet inte vad en människa är, jag är egentligen en del av ett gigantiskt stort system, va? Ekosystem, och egentligen inte så jättestor skillnad som en grässtrå eller något annat, va? Det är mer komplext och sådär, men den här bilden som första Mosebok ger en djupare och starkare, den lyfter upp människan på en otrolig nivå egentligen. Men det här gillar jag. Det här är den andra skapelseberättelsen som de kallar då. För att nu har sjunde dagen varit och Gud har vilat och sådär. Så zoomar de in igen på något sätt, på något underligt sätt. Och skriver att när Herren Gud gjorde jord och himmel, när ingen buske fanns på marken, ingen ört hade spirat, eftersom Herren Gud inte hade låtit något regn falla på jorden och ingen människa fanns som kunde odla den eller kultivera jorden då. Men ett flöde, en del säger dagg, en del säger som en undervattenskälla eller någonting. Men i alla fall, ett flöde vällde fram ur jorden och vattnade jorden. Och då formade Herren Gud människan av jord från marken. Det här gillar jag. Och så blåste han liv i genom hennes näsborrar. Vetenskaplig text kanske inte riktigt, men gött är det i alla fall, så att säga. Så att hon blev en levande varelse. Alltså, har ni lekt med gubbar och sånt när ni var små? Det här är ju steroidnivån på den leken. Att man bygger upp hela världen så här. Sen bara... Så bara lever allting. Det är den maximala lyckan för mig. Liksom att, men så här är det ju, bilden här är att vi förflyttas nu in, jag kan ta den sista strofen här, så formar Herren Gud av jord alla markens djur, alla himlens fåglar, och förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem, och varje levande varelse fick det namn som mannen gav den. Där har man ju liksom en kaka med lera, stenhård och sprucken, för att den var för hård, det gick liksom inte att bearbeta. Så vattnade Gud geggan så att den blev som en lera, va? Och så bara tryckte han ner händerna i leran och formade, va, en gubbe av jord. Jag älskar de här bilderna. Det är liksom som att Gud är en hantverkare plötsligt. Eller ännu mer, han är som en krukmakare. För att han tar och knådar en människa av jord så här. Och sen så bara gör han sin grej. Sen liksom börjar den där geggfiguren att leva. Och det är vi liksom. Vi är produkterna av Guds krukmakar. Du vet, det är där vi är egentligen. Alltså, säg vad du vill, så här, men Gud har gjort mig. Han har format mig. Så här va. Han tycker lite längre armar så här. Och så där. Och så bara. Och sen blev vi till. Vi är konstverk. Egentligen. Fantastiskt egentligen. Uttryck. Eller vad känner du om det här? Vi kanske inte alltid fångar liksom, du vet, jordiga i det här, men att det finns någonting i det här som är så fantastiskt filosofiskt djupsinnigt. Så jag var tvungen faktiskt att göra en liten så här lista här, för att nu hälften är helt ointressant för de flesta av oss, men att det finns en föreställning här. Om du tittar på den så kallade höger, det finns vissa saker som är värderat högt i vårt samhälle många gånger. Och det är ett slags teoretisk kunskap. Det är ett skådande kunskap som där synen och hörseln har varit högre värda än andra sinnen som känsel och smak och lukt och sånt. För de ligger mer nära jorden. Va? Och det finns en typ av kunskap. Ju bättre det är, desto att du är ren och du är objektiv och du är distans, du är liksom oberörd av allting. Själen är jättebra då, men kroppen är inte riktigt lika bra. Och därför är du högre om du gör intellektuellt arbete än om du gör kroppsarbete. Och kolla längst ner där, och det här är inte jag som hittar på. Och då tycker man att ja, mannen passar bättre för de här höga grejerna. Och medan kvinnan då, hon är mycket mer närmare det här, du vet, det där kropp och grejer, du vet, sånt skit. Så hon hamnar längre ner där. Men den här bilden av Gud, han som skitiga händer, som knådar och grejer och fixar, och som också ger människan en kallelse att hon är jord, hon är en lergubbe. Adam är en lergubbe, hon kommer ur jorden, men det är något magiskt med henne, bara det finns en livsande samtidigt i henne, men hon är en lergubbe, hon är av jorden, och det är någonting bra av det, för Gud har gjort henne så. Och jorden är magisk, inblåst av Gud, men så att ibland så tycker man att om Gud ska skapa så måste han skapa från sidan av på något sätt, objektivt och vara stor och fantastisk, och vi också. Man ska inte vara berörd och man ska inte vara nära, och ni kan tycka, oj vad han rockar loss nu. Men jag säger att ni behöver inte tro på det här, men det här är någonting som är så härligt när man kommer tillbaka till skapelseberättelsen, om man är van vid att man värderar saker som här. Den vänstra spalten högre, så är det inte Gud sån. För att när vi sen kommer gå vidare i det här att vi satt att förvalta, för att vad han ville Gud, han såg den här lerkakan och sådär, och vad han kände när han såg den, att ett av de här problemen är att det finns ingen som är satt att kultivera, odla jorden. Och människan var satt att göra det. För han ville att vi skulle knåda och ändå engagera oss i den här jorden som han har skapat. Och det är en del av vad det är att vara människa. Precis som Gud så är vi kallade att lägga våra händer på världen och forma den. Och det här är, ni kan tycka, väldigt, väldigt abstrakt. Men faktum är att det här är påverkar vårt sätt att se. Det vi sen kommer att göra, vi kommer att se på vårt arbete. Vårt sätt att fostra vår familj, eller om vi har en familj, vi har barn, vi har ett hus, vi har en trädgård och sådana här saker. Att en del av vårt uppdrag som människor, vi vill vara och göra världen vacker och bearbeta det. Och vårt arbete är en del av vad det är att vara människa. Det är mer än bara att tjäna pengar. Det är också att vara med och kultivera jorden och bygga den här världen som Gud har satt oss att leva i. Tycker jag egentligen det är rätt fantastiskt. Det finns aspekter i skapelseberättelsen som är bekymmersamma. Det finns ormar och kräldjur och annat som måste, som hotar skapelsen. Och så det finns ett mått av kamp inbyggt i skapelsen också. Det är inte bara frid och fröjd och sitter och gör lergubbar hela tiden. Utan att det finns en aspekt av det här, ett fall som Bibeln snackar om också i skapelsen. Där det finns en kamp. Men på ett djupare plan är vi alla människor satta i den här jorden för att kultivera och vara med och bygga. Genom vårt jobb, genom våra vänskaper, i det livsrum som vi är satta. Och vi har fått en auktoritet, vi har fått en kreativitet av Gud att förvalta och utveckla skapelsen. Jag ska avsluta med en av mina tidigare mentorer, alltså andliga mentorer och sådär. Han heter Hans Johansson. Han var så bra på att förklara de här grejerna. Jag önskar att han kunde klona sig eller någonting genom mig för att förklara det här. Men att om jag inte kunde förstå det med ord så fattade jag ändå genom det sättet han var. Han levde livsbejakande. Han såg liksom Gud, tyckte jag, överallt alltså. Det jag letade efter Gud i himlen, då såg han honom här precis i mig eller i mat och i dryck och såna här saker. Han var tillvänd i det. Han öppnade mina ögon på ett sätt för att Gud är faktiskt inte någon annanstans. Han är i sin skapelse. Och han dog alldeles för ung. Men en av de sista gångerna, jag vet inte om jag säger det här tusen gånger till er, men en av de sista gångerna jag träffade honom så kom han till mig och sa, för jag håller på med musik och jag tror att jag hade gjort någon skivinspelning eller spelat på ett ställe där han var. Så kom han och sa, du gör världen vackrare. Och så sa, var det som att han, det var så själv, det kom ur honom att, och så började jag fundera, gör jag det? Jag banne mig lite grann faktiskt. I min lilla sfär så kan jag göra världen vackrare. I det som, och det kan du med göra, det kan jag lova. I alla fall om Bibeln är sann, att han har skapat dig, format dig som den du är. I din setup, din genetiska setup och allting, så har du en speciell kallelse att försköna ditt livsrum. Var med och forma och ändra hur din gata, hur den sociala dynamiken på din gata till exempel. Om vi tar det här då. För det är ju en del av vårt livsrum där vi bor. En kristen människa borde vara en sån som skapar en vackrare klimat på den gatan där den bor. Det borde egentligen vara så. Eller genom ditt företag. Eller genom det du gör, va? I dina relationer, i din familj och så. Så att, och det är där, det är vårt livsrum, det är där vi kallar det att lägga våra händer på. Va? Och det som är så fantastiskt med det här med Guds avbilden och så här, det är att på det sättet, och det här är, jag kan inte riktigt förklara det så bra som jag önskar, men att om ni tänker på bilden av människan i Edens lustgård. Okej, det kanske är som ett tempel, om man kan läsa det så, att det är som en bild av ett tempel. Men vad människan gör där, det är, han lovsjunger inte. Han håller inte bibelstudier eller gör massor andliga grejer egentligen. Eller hon. Utan de lever bara i skapelsen och gör grejer. Fixar och trixar och grejer och gör ordning och älskar varandra och fixar lite barn och förökar sig och ordnar. Och det är deras tillbedjan på något sätt. Det är så organiskt knutet till deras normala liv. Tänk om det kunde vara så för oss. Alltså. Vad grymt härligt det hade varit. Om att Gud, att det inte är mer andligt att gå i kyrkan eller så, än att göra något annat. Va? Och att Gud finns där för oss. Och en församling borde kunna göra vårat livsrum lite vackrare. Eller hur? Runt om, vi påverkar lite grann. Men jag tar det här flyktingboendet som ett exempel. Vi borde kunna komma in där. Eller på någon annanstans där du är då. Och göra det vackrare. Bara genom att vara eller någonting. Eller på ditt jobb eller vad det nu är. Och det gör du redan, säkert. Men det är någonting i det här som vi behöver, eller fall känner jag det, som vi behöver fångas av. För det här är grymt fantastiskt egentligen. Att vara människa och att den kristna tron handlar om att frigöra det som finns i precis varenda en av oss här. För att bli den som vi är skapade till att vara. Va? Och se det då kanaliseras ut i våra familjer, i våra arbeten och sådär. Så blev det idag, tror jag. Det blev predikan, faktiskt. Men ska vi resa på oss och be till Gud lite grann? Jag hoppas att vi kan förstå på lång sikt att det här är en slags grund. Vi behöver bli mer konkreta. Hur ser det här ut? Hur ser en skapelseteologi ut när man jobbar i skolan, va? Eller när man håller på med konst och musik. Eller när man jobbar inom industri. Eller vad det nu är. Men det här är grunden. Ska vi be. Herre, vi tackar dig för ditt ord, Herre. Och för den som du har visat att du är. men också för den som du visar att vi är. Och idag så tackar vi dig bara för, ja, egentligen för livet. Det låter som Arja Sayoma här, men tackar för livet. Men det är sant, Gud. Det är fantastiskt egentligen. Det är fantastiskt det som du har gett oss, Gud. Det liv som du har gett oss, de personligheter som du har gett oss. Och vi skulle vilja be för den här gudstjänsten, men också den här tiden i våra liv, i vår församling och i våra livsrum. Att du ska låta det nya skapelsen, det som du har skapat oss egentligen till, att bryta fram ännu starkare i våra liv, Gud. Och vi vill öppna oss nu, Gud, som blommor på något sätt. Bara vill vända oss upp mot solen och så ber vi att du ska förvandla och frigöra. Och locka fram, Herre, den bild i oss som du har placerat, Gud, din avbild i oss. Vi ska sjunga någon lovsång, men vi brukar ofta göra så här i kyrkan att vi är i process, var och en av oss. En del av våra kristna länge, andra kanske på väg, vet inte ens om man är kristen och så, men vi vill alltid ge möjlighet för dig. Så att om du är här och du ännu inte är kristen, men du känner att det drar i dig, så att jo, jag vill det här. Det känns som att det här är det jag sökt efter i hela mitt liv. Är det så börjar vi med att vi bör liksom inte kolla oss runt så mycket, men om du vill att vi ska be för dig, du vill bli en kristen, börja aktivt ta det steget, så räck bara upp din hand så kommer vi be en bön på 10 sekunder ungefär, och sen så ska vi hjälpa dig vidare sen. Så ska vi börja med det. Om det är någon som känner, så räck upp din hand så ska vi be speciellt för dig. Annars så ska vi sjunga lovsång och be för lite andra saker också. Men är du här och du vill bli en kristen, du ännu inte är det, så räck upp din hand bara, så ska vi be en bön av välsignelse över dig. Ja. Okej. Vi tackar dig, Herre, för att du är närvarande, och just nu så bjuder jag bara din heliga andes kraft och kom och verka över oss. Gör precis vad du vill i oss, Herre. Väck tillbedjan, Herre, väck drömmarna till liv också i våra liv, som det som du har placerat i oss.
To you only. You give life.
You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore.